Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Där jag tänker att vi helt enkelt fortsätter översiktsserien. Vi har ju kommit in på det här spännande 1960-talet här och avverkar i de första åren här under Kennedy. Och vi har ju pratat om både inrikespolitik och lite utrikespolitik förra gången. Vi pratade om Kennedys syn på världen, den misslyckade grisbuktsinvasionen och uppkomsten av Berlinmuren då. Idag tar vi vid där vi slutade och det blir lite mer kris igen då kopplat till Kuba och även Vietnam. Som ni minns så hade ju Kennedy framgångar i Berlin då där Sovjetunionen backar från väpnad konflikt och det här behovet av att bygga en Berlinmur och misslyckandet av att ta bort den här lilla nageln i ögat som Västberlin innebar då som en liten enklav där liksom mitt i det östtyska, den östtyska satellitstaten var ju någonting som satte en hel del press på Nikita Khrushchev då, den sovjetiska ledaren. Och man kan väl säga att precis som amerikanska presidenter nästan alltid har några hökar eller förespråkare och hårdare linjer att ta hänsyn till och som alltid kräver stenhårda, tuffa åtgärder i kalla kriget och andra konflikter så behövde ju även Khrushchev blicka sina kalla kriget hökar i Moskva. Och 1961 så var Khrushchev lite ifrågasatt och behövde ju någon framgång. Kennedys upprustning och rymdprogram var väldigt svåra att hålla jämna steg med och Kennedy själv skröt med att man hade ett 16-1 överläge i bombflygplan och 6-1 överläge i interkontinentala missiler och så vidare då. Sovjetunionen försökte ju då kontra och rusta upp och båda nationerna utförde ju så kallade atmosfäriska kärnvapenstester. Och Chrusjtjov, han skapar ett megabombprogram som utvecklade en bomb som motsvarar ungefär 3000 gånger styrkan på bomben över Hiroshima. Och det är ju inte konstigt att världen verkligen höll andan under de här åren och att många såg ett kärnvapenkrig som fullt möjligt då. Och en plats som skulle få världen att verkligen hålla andan är ju återigen då Kuba. Castro, han befarar ju efter den här grisbuktsinvasionen att USA förr eller senare skulle återkomma på något sätt och försöka störta honom då. Och Sovjetunionen ställde gärna upp som polare och gick med på att placera medeldistansrobotar på ön för att skydda Kuba. Och för Chrusjtjov handlade det kanske antagligen mer om en bricka att förhandla med och att han antagligen eftersträvade att få bort amerikanska missiler från Turkiet och ville ha någonting att kunna förhandla i utbyte. Och de här medeldistansmissilerna som USA och via NATO och så hade kunnat placera i Turkiet kunde ju nå väldigt stora städer i västra Sovjetunionen då. Och att hålla kvar Castro kvar vid makten kunde ju också vara en symbol för kommunismens spridning till andra länder då. Men framförallt att kunde man placera missiler där så skulle det ju vara väldigt kort avstånd till USA då. Sommaren 1962 så började sovjetiska byggarbetare och trupper anlända till Kuba och Sovjetunionen försäkrade USA att inga vapen skulle kunna nå USA. Som skulle kunna nå USA skulle placeras på ön. Men trots det så började man redan skicka vissa missiler då på väg till Kuba och trots Kennedys varningar och fördömande så hade ju vissa ramper och missiler anlänt i september 1962. Och den här frågan blev ju det som helt dominerade egentligen utrikespolitiken inför mellanårsvalet i USA 1962 då, där republikanernas högersida var på frammarsch och den partifalangen som ville ha en hård linje i kommunism och Kuba-frågan då och ledda av senatorn Barry Goldwater så kallade man ju demokraterna för soft on communism och Kennedy kallades för eftergiftspolitiker som ägnade sig åt som man sa do nothing politik. I oktober 1962 så kunde amerikanska U-2-plan, alltså ni vet sådana här rekognoseringsplan som flög på väldigt, väldigt hög höjd och fotade då. Pratade vi om för några avsnitt sedan den här krisen, ett sånt där plan störtade över sovjetiskt område då. Så då flög sådana här plan över Kuba och fotograferade och på bilderna så kunde man ju då se att man höll på att bygga ramper för långdistansmissiler på Kuba då. Och de här bilderna är ju egentligen det som då blev uppkomsten av Kubakrisen och de här 14 dagarna då världen höll andan. Eftersom bilderna indikerade att det inte var akut bråttom utan att de var på att bygga så tog Kennedy tid på sig då, 6 dagar där han intensivt diskuterade situationen och vilka handlingsalternativ som var bäst då med sina närmaste rådgivare. Och de som är med i den här gruppen är ju såklart brorsan Robert Kennedy men också Dean Rusk då, Robert McNamara, McGeorge Bundy och Adlai Stevenson och några till då. Den här gruppen blev känd som XCOM, en exekutiv kommitté då för nationella säkerhetsrådet. Det är väl ett sånt där historiskt ögonblick som det hade varit jäkligt spännande att vara med på som en fluga på väggen och delta i och fick inblick i hur det egentligen gick till i diskussionerna så att säga. Kennedys första tanke var ju att använda kraft för att få bort missilplatserna då, eller missilramperna. Alltså att och militären och majoritet av rådgivarna, de är inne på samma spår att man ska helt enkelt flygbomba platsen för att få bort det här. Men samtidigt fanns det en ganska stark och inflytelserik minoritet då med Robert Kennedy och Rusk och McNamara som istället förespråkade en blockad som ett slags alternativ då. Och ju mer man funderade där under de här dagarna så föreföll det här första alternativet allt sämre då. Ett flyganfall skulle säkert inte lyckas få bort alla platser med ramper om man nu ens kände till alla platserna för det första då. Och man riskerar ju också att flygbombningarna skulle behöva följas upp med en invasion då. Och man började också fundera på hur ett anfall mot Kuba skulle påverka opinionen i världen då, speciellt bland europeiska allierade och de latinamerikanska länderna som inte hade varit sådär jättehappy över den här grisbuktsinvasionen tidigare och det var ju också en mycket mer mindre händelse i sett till att man hade flygbombat och invaderat Kuba. Så till slut så finner man ju då att någon slags blockad är det bästa alternativet. Det skulle ge Sovjetunionen och Chrustjov möjligheten att kunna backa utan att svara med militära medel då. Men eftersom en blockad förutsätter en militär konflikt då enligt internationell rätt så valde Kennedy istället att använda ordet karantän helt enkelt. Kuba försattes i karantän i teorin då, eller officiellt, men det var ju en blockad i praktiken då. Samtidigt som man sett Kuba i en karantän så försattes också USA i krigsförberedelse då. Missiloperatörer stod beredda, B-52 bombplan laddades med kärnvapen, Atlantflottan på över 180 skepp styrde kosan mot Karibien då, den största invasionsstyrkan som någonsin samlats på amerikansk mark, samlas i Florida runt 250 000 man då, och de allierade inom NATO fick information och kongressledamöterna fick stanna kvar i Washington och så vidare. Flottbasen på Guantanamo på Kuba gjordes redo att evakueras, så ja, man kan helt enkelt säga att USA står standby för ett krig då, eller för en konflikt. Kennedy höll den 22 oktober ett tal till nationen, men det är ju snarare kanske riktat ut i världen då, där han bland annat visade foton på de här missilramperna och han förklarade att Kuba var satt i karantän och att han var beredd att försvara västvärlden och dess allierade med kärnvapen om han var tvungen då. Och därefter så uppmanade han Chrusjtjov att sluta med provokationerna och avsluta krisen genom att backa och rädda världen från en säker undergång genom att dra tillbaka de här missilerna. Och det var ett ganska smart tal på många sätt och vis som gjorde det, liksom får det hela att beskriva det som att det är ett hot mot USA, inte bara mot USA utan ett hot mot hela världen då. Den beskriver USA som en slags beskyddare och Sovjetunionen som en slags aggressiv då, del i det hela. Och en väldigt stor del av världen ställde sig också bakom Kennedy och med uppbackning från FN och NATO och de flesta latinamerikanska länderna då. Sovjetunionen, de svarar ju med att kalla den här så kallade karantänen för inget annat än en pirathandling som var helt illegitim då enligt internationell rätt. Istället anklagade ju Chrusjtjov Kennedy för att föra världen mot randen av ett kärnvapenkris då och avgrunden då. Den springande punkten i den här krisen är ju också att 25 sovjetiska skepp som fraktar missiler var på väg över Atlanten mot Kuba då, skyddade av ett antal ubåtar som antogs bära då kärnvapenmissiler. Och Chrusjtjov lät ju då meddela USA att om amerikanska skepp stoppade de här sovjetiska skeppen så skulle ubåtarna sänka dem då. Han låter ju faktiskt meddelandet gå via William Knox då, ordförande i Westinghouse Electric som befinner sig då, alltså ett företag som befinner sig på affärsresa i Moskva då, så att han låter den här affärsmannen få föra fram budskapet då. Det mest dramatiska ögonblicket inträffar ju då den 23 oktober då två sovjetiska skepp och en ubåt då, som befinner sig längst fram i den här konvojen då, närmar sig gränsen för den här karantänszonen då. Och här kan man väl säga att det är ett ögonblick där hela världen höll andan då. Men de här båtarna stannade ju plötsligt upp då och efter en nervös stund så ändrade de sen kurs och styrde bort från Kuba då. Och Dean Rusk kan beskriva det här ögonblicket med de här bevingade orden: "We were eyeball to eyeball and I think the other fellow just blinked." Så att det är ju ett spänt ögonblick då. Chrusjtjov hade ju länge trott att Kennedy inte skulle ha tillräckligt med ryggrad för att stå på sig oavsett om det skulle leda till kärnvapenskrig. Men hans underrättelsetjänst rapporterade att amerikanerna stod fast då. Så för ögonblicket kunde ju världen andas ut något då, men Kubakrisen i sig var ju inte egentligen över bara för det då. På Kuba fortsatte man ju att bygga missilramperna och USA hade inget annat motmedel än en tänkbar invasion då, om man inte bara höll ut med den här karantänen då. Krisen hettade ju till igen då när ett sovjetisk missil sköt ner ett sånt här U2-plan över just Kuba då. Många i det här XCOM menade att USA i det här läget måste svara militärt och få bort de här missilerna från Kuba då. Det blir ytterligare en kris när ett annat U2-plan flyger nära Nordpolen kom in över sovjetiskt luftrum och så stridsflygplan från båda länderna skyndade dit då. "This means war," sa McNamara då med alldeles vit i ansiktet, men man lyckades rida ut det här också. Lugna personer från båda sidorna löste ut det hela och det här U2-planet kunde återvända oskadda till sin bas då, så att säga.
Thank you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Lösningen på krisen kom den 26 oktober när Sovjetunionen erbjuds att dra tillbaka missilerna och ramperna i utbyte mot en amerikansk garanti att inte invadera Kuba. Dagen efter, 27 oktober, var Kennedy beredd på att avsluta krisen genom att godta det här erbjudandet. Men innan han hinner göra det så höjer Moskva budet, kan man säga, och kräver att USA också måste ta bort sina missiler från Turkiet som en del i den här uppgörelsen då. Kennedy, han var ju riktigt arg här, kände sig provocerad och godtog inte det här erbjudandet. Och enligt honom hade Chrusjtjov initierat krisen genom att i hemlighet placera missilerna på Kuba och han ville ha bort dem. Så officiellt så fick militären fortsätta planera en attack mot ön då. Samtidigt så började ju då presidentens bror Robert sätta en plan i verket här då. Han menar på att vi testar att vi helt enkelt ignorerar det här andra budet som även inkluderar de här missilerna i Turkiet och sen skiter vi i det med, och så låter vi istället medla Moskva att Kennedy godtog det första erbjudandet, alltså att om Sovjetunionen och Kuba tog bort alla missiler från ön så skulle USA offentligt faststå att man inte skulle invadera Kuba eller försöka störta Castro då. Samtidigt så lät Robert Kennedy meddela den sovjetiska ambassadören att man också kunde tänka sig att möta det andra kravet och ta bort de amerikanska missilerna i Turkiet. Men det enda kravet var då att Sovjetunionen inte gick ut med det här offentligt innan de kommande mellanårsvalen. Så det här är lite av en politisk skruv då, kan man säga. Och Kennedy lät meddela att detta var USAs absolut sista erbjudande för att undvika ett kärnvapenkrig då. Vilket egentligen var fel. Han var inte vid att riskera. Utan det här är ju en hård bluff då, så att säga. Kennedy var egentligen beredd att även dra tillbaka de här missilerna från Turkiet om det hade behövts för att avsluta krisen då. Men Moskva synar aldrig den här bluffen, utan de accepterar den här uppgörelsen som Robert Kennedy har orkestrerat. Och 14 dagar efter att det här U-planet tagit de första bilderna på missilramperna på Kuba så gick Chrusjtjov med på uppgörelsen och Kubakrisen var löst och världen hade varit väldigt nära ett kärnvapenkrig och den här uppgörelsen mellan supermakterna löser ju det hela. En intressant aspekt av Kubakrisen var ju att amerikanska folket var ju medveten om den och nästan följde den live på tvn då. Nyhetsbyråerna bevakar det här väldigt noga och man visar mycket bilder och kartor på Kuba och vissa kartor liksom så här med karantänsgränsen utmärkt och så kör man liksom små plastbåtar som man gör med lite så här klassiskt war room som man tänker sig då. Program avbröts ofta för att gå ut med extra med liksom senaste nytt. Och ingen annan händelse under kalla kriget kanske bidrog så extremt mycket till att egentligen öka rädslan för ett kärnvapenkrig just med att man följde den här spänningen alltså, så sekund för sekund då. Och Kubakrisen blev ju en framgång för Kennedy. Han hade visat sig både tuff och konstruktiv och hans popularitetssiffror steg och han gratulerades av många världsledare då. I april 1963 så drog ju också USA i all tysthet bort missilerna från Turkiet då. Och här kan man väl säga lite grann om man sammanfattar med kalla kriget hittills att USA hade ju på något vis varit på defensiven sen Sovjet lanserade den här första satelliten Sputnik. Nu kände nog många amerikaner att man på något vis återigen hade övertaget på sin arkefiende igen då. Den här Kubakrisen var ju knappast någon framgång för Chrusjtjov då, eftersom att uppgörelsen om missilerna på Turkiet var hemliga så framstod ju han lite grann som en förlorare officiellt då. Han hade ju initierat krisen genom att komma till Castros stöd för att därefter backa när Kennedy satt hårt mot hårt. Och bara 2 år senare så skulle han ju avsättas också som ledare i Sovjetunionen, även om det naturligtvis också berodde väldigt mycket på ett misslyckat jordbruksprogram på hemmaplan då, så kan man nog inte tänka sig annat än att Kubakrisen också spelade in i att han kommer att avsättas då. På kort sikt kan man ju säga att där och då omedelbart förbättrade Kubakrisen relationerna mellan de båda supermakterna då. På båda sidor var man lite skakad av händelserna, och Kennedy tog initiativ till gemensamma rymdaktioner och ekonomiskt stöd till Sovjetunionen, och länderna kom också överens om att etablera den här så kallade heta linjen, så att ledarna kunde kommunicera direkt med varandra i kris, vilket kanske är lite bättre än att som Moskva gjorde gå via en affärsman på plats i Moskva och bara skicka medlen. En av de viktigaste följderna av Kubakrisen var ju också avtalet 1963 som begränsade testningen av kärnvapen, och för stunden frös viss kärnvapentillverkning. Och för detta avtalet så fick ju Kennedy utstå väldigt hård kritik från den republikanska högern, som ansåg det vara liksom idioti att stoppa utvecklingen av kärnvapen, speciellt i ett tillfälle när USA tagit en liksom klar ledning i den här kapprustningen då. Men Kubakrisen hade också många bittra följder på lång sikt då. Dels det jag nämnde tidigare, i och med att befolkningen är så medveten av rapporteringen, så skapade ju en enorm rädsla för kärnvapenkrig hos gemene man då. Många som rustar, bygger skyddsrum, egna privata skyddsrum, och där de bunkrar upp med förnödenheter ifall man skulle kunna hamna i ett kärnvapenkrig då. Och i USA så gav ju händelsen också vatten på kvarn för just sådana här krigshökar och hårdföra politiker, alltså kalla kriget krigare, som ansåg att händelsen var ett ytterligare bevis på att Sovjetunionen är en stat som bara lyssnar till hårda bud och ultimatum om kärnvapenskrig och så vidare då. Och i Sovjetunionen, där var man ju medveten om USAs numerära övertag i kärnvapen, och där svor man ju många att, liksom att nu ska vi aldrig hamna i en liknande situation igen där man tvingas backa med svansen mellan benen. Så efter 1962 så genomförde ju Moskva en enorm rustning, och bara 5 år senare hade man ju byggt upp en atomflotta som nästan matchar USA, och till och med kanske nästan passerade USA i antalet interkontinentala missiler. Så att det här med att man löser den omedelbara konflikten får ju tyvärr ganska många tråkiga effekter på lite längre sikt då, så att säga. Så på lite längre sikt så hade ju egentligen Kennedys ögonblick av triumf skapat en till kapprustning och lite av en bitter framtid då, så att säga. Jag tänkte att vi skulle titta lite grann på Kennedy och Vietnamfrågan och Vietnamkriget. Och här får jag väl påminna om att vi gjorde en liten miniserie på 3 avsnitt, jag och Robert, som jag kan hänvisa till. Ganska tidigt i poddens historia så körde vi några avsnitt om Vietnamkriget. Men jag tänker ändå att vi kan göra en hyfsad recap för att få sammanhanget här i samband med att vi är framme vid 60-talet då. Som vi pratade om lite tidigare här, så hade ju USA redan tagit en hel del av de här första trevande inledande stegen mot att bli involverad i Vietnam, när man började stötta Frankrike ekonomiskt och gjorde förpliktelser mot till Sydvietnam då. Under 6 år innan Kennedy blev president så hade USA pumpat in $1 miljard i Sydvietnam. Och under Kennedy och hans efterträdare skulle man ju dock involvera sig allt mer i Vietnam. På många sätt är det ju väldigt ologiskt. Alltså Vietnam var ju inte egentligen speciellt strategiskt viktigt för USA på något sätt egentligen då. Men det är just all den här logiken från kalla krigets inledning som är små trådar som oundvikligen ledde fram mot Vietnam för Kennedy och hans rådgivare då. För det första är ju Kennedy väl rädd att, så att säga, inom citationstecken förlora Vietnam på samma sätt som Truman hade förlorat Kina då, enligt amerikanskt sätt att se på det hela. Dessutom fanns ju den här domino-teorin som många trodde väldigt starkt på. Alltså om Sydvietnam föll till kommunismen så skulle hela Sydostasien följa därefter, och sen skulle det kunna spridas vidare då, och kommunismen skulle fara fram där som domino-brickor så där, ena staten efter den andra följt till kommunismen då, så att säga. Kennedy var ju också livrädd för anklagelser för att ge eftergifter mot kommunismen då. Kommunismen måste hindras från att spridas. Och om USA drog sig ur Sydostasien eller att kommunismen tar över där, skulle det vara liksom en enorm prestigeförlust då. Med tiden så skulle ju Kennedy mildra sin inställning lite, alltså i slutet av sitt liv. Men till en början så lät hans administration sig styras av de här kalla kriget-principerna, och många hade en ganska arrogant attityd till den här, alltså man tittar på den mäktiga amerikanska militären och ekonomin, att det kan ju inte vara någon som helst match för det här lilla asiatiska problemet som Vietnam utgjorde, utan det måste kunna bara lösas fort och enkelt då. Och så fort Kennedy kom till huset så skickade han folk till Vietnam för att utvärdera situationen. Bland annat skickade han ju vicepresidenten Lyndon B. Johnson till Sydvietnam för att försäkra den sydvietnamesiska ledaren Ngo Dinh Diem att den nya administrationen i Washington stod bakom honom i kampen mot kommunismen. Och Diem tycks ju verkligen ha på något vis imponerat på Johnson som häpnadsväckande med facit i hand och kallar honom för Sydostasiens Winston Churchill då. Hösten 61 så skickade Kennedy en delegation av militärer och några av hans rådgivare för att utvärdera situationen i Sydvietnam, och i en rapport så menar man att USA måste fortsätta stödja Sydvietnam med militära medel, inte bara finansiellt stöd och rådgivare. Och den nuvarande numerärt fokuserade försvarsministern då, Robert McNamara, han menar ju då i juni 1962 att all statistik och siffror han hade pekat på att USA skulle kunna vinna kriget väldigt enkelt om man satte in rätt medel då. Så med alla sina rådgivares stöd bestämmer sig Kennedy för att hjälpa Diem genom att skicka först ytterligare 100 militära rådgivare utöver de 800 som fanns på plats, men också 400 specialtrupper. Och ett år senare så hade USA ungefär 11 000 personer på plats i Sydvietnam och flygvapen som gav understöd till sydvietnamesiska trupper då. Och den här eskaleringen var sett i det stora hela relativt liten, men när den gjordes liksom om och om igen och i allt större skala så skapar man ju ett slags mönster här då. Ett av problemen för Sydvietnam och för USA var ju att även fiendesidan lyckades mobilisera. 1960 så uppskattade man att så få som 7000 personer tillhör Viet Cong då, alltså den här kommunistiska grillan i Sydvietnam som egentligen kallas för National Liberation Front, NLF då. 4 år senare hade grillan växt till 140 000 man då. Och det amerikanska stödet matchas ju också av att Sovjetunionen och Kina gav stöd till Nordvietnam, vilka sedan då dramatiskt kan öka sitt stöd till Vietcong-grillan och via den här beryktade Ho Chi Minh-leden då, väger ju i djungeln mellan Nord- och Sydvietnam då. Och de här två kommunistiska länderna, Sovjet och Kina, de ville ju såklart att det var ju bra om USA blir indraget i en gegamoja i Asien som man inte kan ta sig ur då. Ett av de största problemen för Kennedy var ju dock den här Diems regim då, som var ett, vad kan man säga, ett bräckligt arv från fransk kolonialmakt då. Och trots Johnsons Churchill-liknelse så visade sig Diem vara en rätt så unken ledare som var impopulär bland stora delar av befolkningen i Sydvietnam då. Sommaren 1963 höll han på att tappa greppet om landet och hölls liksom bara kvar via sin kontroll genom att ha kontroll av militären, och enda som får honom att sitta kvar då. Med hjälp av militären så trakasserar han också buddhisterna i landet, eftersom Diem själv är ju katolik och han ville ju liksom föra landet i en katolsk riktning då. Och när en buddhistmunk brände sig själv till döds i Saigon som protest mot regimen och andra munkar följde efter, så nådde ju de här hemskheterna med Vietnamkriget TV-apparaterna i USA för första men inte sista gången då, med ganska kraftfulla bilder. Och för de flesta amerikanerna så blir det ganska tidigt uppenbart att det är någonting fel på den här regimen som USA stöttar i Sydvietnam då. Lösningen på det här Diem-problemet kom ju när några inom militären i Sydvietnam planerade en kupp och lät de intentionerna bli kända för USA. Kennedy, han lovade att stödja det nya styret, men klargjorde att man inte tänkte delta i kuppen då. Den amerikanska ambassadören Henry Cabot Lodge lät CIA ge visst hemligt stöd då, men, och kuppen lyckas i alla fall, och Diem avsattes då. Och när Diem och hans bror sköts under en fångtransport ska Kennedy ha sagt att den här händelsen äcklade honom, men han var förstås insatt i att det var en trolig konsekvens av att USA hade gett sitt godkännande till kuppmakarna. En fråga som diskuteras mycket är om Kennedy ångrade sig att USA blev indraget i Vietnam och planerade för att föra landet ut ur konflikten efter presidentvalet 1964 om han blev omvald. Vissa hävdar ju att det är så då, att det här, spoiler alert, mordet på Kennedy är ju avgörande då för att hans efterträdare Lyndon B. Johnson snarare eskalerade när Kennedy hade velat minska på engagemanget och dra sig ur konflikten då. Det finns flera senatorer som hävdar att Kennedy sagt till dem att han inte kunde ta ut landet ur konflikten under 1963 i rädsla för att trigga en ny era av McCarthyism, men att han planerade att göra det efter att han tryggt blivit omvald 1964. Det underliga på något vis är ju att varken Robert Kennedy eller utrikesminister Dean Rusk hade någon kännedom om denna planen, och Kennedys sista tal i Dallas då, precis innan mordet, var ju också fullt av kalla kriget retorik och av den hårdare skolan, så att det är ju frågan om man egentligen kunde ha hittat en realistisk väg ut ur kriget. Och Lyndon B. Johnson som tar över efter Kennedy var ju betydligt mindre utav en kalla kriget krigare liksom än Kennedy själv då. Och kalla krigets logik gjorde att han drogs längre och längre in i den här smeten i Vietnam, så att det är ju lite svårt att tro att inte Kennedy skulle ha gjort det med om han hade fått leva lite längre då. Men som sagt, lite spoiler alert då, eller det vet ni om att Kennedy kommer att mördas. Men jag tänker vi tittar lite grann på i nästa avsnitt hur Kennedy hanterade medborgarrättsrörelsen och lite andra frågor. Och sen så går vi in lite grann på de här förödande skotten i Dallas där Kennedy mördas då. Men det tar vi i nästa avsnitt. Tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.